This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
God morgon!
Hej! Hej på dig!
Hej!
Hej!
Du har en massa saker att bläddra i här. Det här verkar allvarligt. Det känns som om jag kommer...
Kommer på efterkälken?
Ja, jag har faktiskt inget. Jag har en kopp kaffe.
Ja, men det räcker långt.
Och nu ser det ändå ut som du har förlorat.
Ja, men jag har det. Jag kommer tillbaka om en sekund.
Ja, jag ska för underhålla lyssnarna så länge.
Ja,
säger när man är gift med en otroligt organiserad person. Då är det mycket papper överallt. Den kända förpappringen av samhället.
Anade jag lite besvikelse i din röst där?
Nej.
Alldeles för organiserad för dig.
Nej, det tycker jag inte.
Hörru du, det finns ganska mycket att prata om.
Ja, hoppas jag inte får in ett ord fast jag inte har några papper. Ja, men du kan börja du, för du verkar mycket på hjärtat.
Ja, alltså jag tycker det här var otroligt intressant. Och därför jag skrev en kolumn i Fokus om Mauricio Rojas, som ju är en intressant person som har gått från Moderaterna till Liberalerna. Och som skrev en intressant artikel i Svenska Dagbladet. Han har hållit på mycket med integration och han betecknar sig ju som väldigt liberal. Och han ville prata om den liberala nationalismen. Och det skulle då vara en idé som går ut på att man betonar nationalstatens gränser och existens, men ändå behåller liberala tankegångar omkring detta med att...
Det där har ju varit i svang ett par år.
Ja, det har ju det.
Liberal Debatt körde ett specialnummer på det, kommer jag ihåg, för ett år sedan och sånt där.
Ja.
Någon som skrev en bok också, jag kommer inte ihåg vad han heter.
Nej,
då får ingen kred, det är bara Paris som kred.
Ja, jag tycker faktiskt att han är en ganska hårt arbetande person.
Ja, det håller jag med om. Han är ju riksdagsman igen.
Ja, han är ju riksdagsman. Mm. Ledamot. Mm. I alla fall så.
Ja, han är nog man. Det kan man våga man säga.
Man kan nog anta att han är man.
Ja, jag tror det.
Jag tyckte att det blev väldigt tyst där omkring. Men just idag, denna dag, så har då Andreas Johansson Heine, som tidigare var en del ledargarnityr på Timbro, den liberala tankesmedjan, skrivit i Dagens Nyheter. Och där, det är intressant, för han vill ju då... göra ett inlägg i debatten om liberal nationalism. Och där talar han då om att nationalstaten, det är erkännande. Den är ju helt avgörande för individuella fri- och rättigheter. Annars fungerar inte de. Men sen så börjar han omedelbart tala om att det där med att samlas kring vår svenskhet. Det blir problematiskt, tycker han. Samtidigt så säger han att det är okej att särskilja medborgare, svenska medborgare då, från citat utlänningar. Och jag tycker det här är så otroligt, för det var en å ena sidan och en å andra sidan text. Och den slutar med att jag är rädd att inte heller den liberala nationalismen kommer att utgöra en stoppboll mot sämre alternativ. Det där tycker jag är så talande för hur liberal debatt ser ut. Det går liksom inte att föra det, för att det finns... aktörer som anser att de står för liksom de grundläggande riktiga värdena och alla andra har inte riktigt förstått, men de kommer antagligen göra det längre fram i världen. Så jag tror nog att vi kommer att få se mer av det här. Jag fick ju också en liten påminnelse av Alexander Bard att han och Medborgerlig Samling kommer att ägna sig åt liberal nationalism. Mm.
Men alltså, jag tycker, om man nu ska vara lite jävlas advokat lite grann här, han har ju en poäng som är intressant, och det är ju liksom när man ställer frågan, okej, vad betyder det här konkret? Om man nu ska ägna sig åt liberal nationalism, vad är det för någonting? Vad, liksom, hur påverkar det vad man fattar för politiska beslut, eller gör det överhuvudtaget, eller vad innebär det för någonting? Där har han ju en ganska bra poäng. Sen kan jag hålla med, jag tycker egentligen inte att hans sätt att resonera är, eller det han säger är problemet, utan jag tycker snarare att skälet till att man inte får någon intressant diskussion om det här är ju att liberaler börjar den här diskussionen i fel ände, tror jag. Alltså de pratar om det som, det gör ju Heine också liksom, de pratar om det som det är någon slags konstruktion som man bestämmer sig för, och att det finns liksom ett antal, det är det här gamla vanliga liksom, som om vi alla var brittiska jurister och satt och förhandlade om hur samhället funkar. Alltså utgångspunkten för deras diskussion är fel, därför att utgångspunkten är att det redan finns nationalism, och att den av historiska skäl till och med grunden för demokratin, och därför så kan man liksom inte, man kan inte välja bort den, utan det är bara en fråga om hur man ska analysera den egentligen. Mm. Och där tycker jag liksom det jag tycker är fel i deras anslag, att de tror att de kan välja eller inte välja någonting som faktiskt redan existerar.
Ja, och det är det jag menar med å ena sidan och å andra sidan. Då erkänner man vissa saker som fakta, och andra saker hoppar man bara över. Jag har väl också hört ledande nyliberaler tala om att man är för fri rörlighet och att man ska nedmontera nationalstaten, med då tillägget, och då måste vi naturligtvis nedmontera välfärdsstaten. Och det var vad jag skrev i Fokus också, att, men det har vi ju redan börjat med. Sen 2015 så är det ju stora delar av den svenska välfärdsstaten som inte fungerar. Och det är ju till stor del därför att vi hade en oreflekterad invandring till Sverige, där vi tog emot många som säkert absolut behövde stöd just då, eller en tillflyktsort, men vi hade inga tankegångar omkring det. Så nu så här i efterhand att låtsas som att vi skulle kunna experimentera med att liksom öppna gränser, det har vi faktiskt redan gjort.
Det fanns ju en annan del också i det där som inte har så mycket att göra med invandring, men det har att göra med det här med nationalism, och det är ju att välfärdsstaten, den generösa välfärdsstaten, byggde ju mycket på att invånarna själva höll igen. Eller exakt, att det fanns social kontroll som gjorde att folk höll igen. Det vill säga att man hade en ganska tätvävd nation. Och det har ju löst upp, och det är ju inte bara beroende på invandring. Det beror ju på globaliseringen, på individualisering, på alla massor med sådana saker. Och det var ju igång långt innan. Ja. Så att liksom, men det är också en intressant parallell som säger liksom någonting om hur viktig nationen är för välfärdsstaten. Och framförallt det som nyliberaler sällan pratar om också, och tror jag inte riktigt förstår, är ju liksom att nationen är ju också, det finns nästan inga exempel på fungerande demokratier som inte är också nationalstater. Liksom. Det finns en förpolitisk gemenskap som behövs för att man sen ska kunna ha demokrati. Man måste liksom vara överens om vilka som är vi. Mm. Och man sen ska stå ut med att det röstas och att valresultat går emot den.
Och då kan det ju finnas särdrag också mellan länder, kulturer, nationer.
Ja,
jag menar, om man tittar, och det är också den här totala historielösheten, att man bara ska bolla begrepp. Ja. När du pratar om att det här finns ju en kontext i vilken alla de här människorna kommer hit, så tänker jag på det gamla talesättet. Jag älskar de här gamla talesätten som unga människor inte förstår. Bra karl reder sig själv, till exempel. Mm. Alltså att det är en skam att inte kunna klara sig själv. Mm. Den värderingsförskjutningen, det är väl ingen som hävdar idag.
Ens. Ska vi ta någonting lite lättare nu? Vi såg Fablemans. Alltså,
ja, det gjorde vi. Steven Spielberg.
Steven Spielbergs, ska man säga, memoarfilm kan man säga. Eller,
ja, det är det.
Eller i varje fall liksom beskrivningen av sin ungdom fram till det att han börjar i filmbranschen egentligen. Mm.
Ja.
Och den har ju fått väldigt bra kritik, det har pratats väldigt mycket om den. Men vi
gillade
den inte. Nej. Och lite både lite besviken och lite förvånad.
Ja, jag var övertygad om att jag skulle tycka att den var helt fantastiskt intressant och kul. Ja. Men på något sätt så är det dramaturgiska berättandet, det går inte ihop. Det här är liksom tablåer tycker jag som ligger, ja, ligger efter varandra.
Dels hade jag känslan av att det tog väldigt lång tid innan den kom igång. Alltså den är långsam på ett sätt som jag inte känner det berättartekniskt genomtänkt, utan den bara är långsam.
Mm.
Nästan halva filmen går innan det händer någonting. Och de här, eller det är klart det händer ju saker i första halvan, men det är väldigt utdragna saker som får väldigt mycket plats utan att riktigt motivera den platsen.
Mm.
Och sen så är det någonting med det här som du är inne på, att det här med tablåer, att det känns som om det är liksom brottstycken som inte riktigt hör ihop. Det är någonting med de här personerna, rollfigurerna som beskrivs i filmen, som gör flera av dem lite poänglösa på något sätt. Ja. Alltså de är suddiga, de fyller, man ser inte riktigt vilken funktion de fyller. Och antagligen beror det på, ska man gissa, skulle jag tro att det beror på att han har varit väldigt ärlig. Han försöker verkligen beskriva hur det var. Och det kan man ju förstå. Men det är ju liksom inte riktigt det historieberättande handlar om.
Nej, men det är ju det som är så lustigt. Efter alla dessa filmer, alla dessa filmsuccéer som Spielberg har, så har han fastnat i det där som är liksom ett nybörjarfel. Ja. Det spelar faktiskt ingen roll hur det egentligen var, utan det är historien som spelar roll.
Nej, och man får ju känsla av, liksom, man har några sådana nyckelscener, en del av dem är bra, men man får en känsla av, alltså dels drar han ut på dem väldigt mycket, på ett sätt som man gör om det är någonting som är väldigt viktigt för en själv.
Mm.
Men inte förstår att det kanske inte är lika viktigt. Alltså, publiken har förstått vad scenen betyder innan man är halvvägs igenom. Så fortsätter
han inne där på ett leksakståg som ska krocka framför hans lilla kamera där.
Ja, det är en väldigt ståhej kring det där. Det var kul att se den, men det var ju inte, som sagt, jag är både lite besviken och lite förvånad över att jag är besviken.
Ja, men nu måste vi prata om någonting som vi tycker om jättemycket att titta på. Som jag tycker är så kul. Reservation Dogs, som är en tv-serie på Disney+.
Ja,
och jag vet inte riktigt hur vi hamnade där, men den här kan man verkligen rekommendera. Mm. Den är helt fantastisk. Det är bara indianer eller ursprungsamerikaner som spelar. Det är tydligen också endast sådana som har skrivit, regisserat, sitter i produktionsteamet.
Mm.
Och det är den första, har jag kollat upp, tv-serier som helt och hållet inspelade i Oklahoma.
Ja, det kan jag tänka mig faktiskt.
Den är så otroligt kul. Där karaktärerna verkligen är utmejslade, begripliga och rörande. Och sen dessutom tycker jag att man får veta saker. Alltså man utgår ifrån att det här är en upplevd känsla som stämmer med någon rimlighet.
Mm.
Liksom.
Mm.
Vad är problemen i reservatet? Hur är självuppfattningen? Mm. Hur förhåller sig människor till varandra?
Det är väldigt intressant. Jag har tänkt på när vi har sett den här nu. Vi har sett första säsongen ungefär. Jag tror det finns två säsonger ute. Det som jag har tänkt på är att det är slående hur sällan det förekommer indianer eller ursprungsamerikaner i amerikansk film. I tv-serier. Alltså nu är de ju en väldigt liten andel av befolkningen, men de är ju en historiskt viktig del. Alltså de har en väldigt viktig roll i landets historia och mytologi. Ja. Liksom.
Ja.
Men på något sätt finns de inte riktigt i. Alltså de dyker upp ibland som enstaka personer.
Mm.
Så här big chief. Liksom. Det dyker upp någon tyst stor person som inte säger någonting och är mystisk. Och sådär.
Går in och ut ur rummet.
Men här ser man liksom i en vardag. Här är ju istället ganska kul att de som är vita i det här samhället är liksom avvikande. De kallas
liksom,
White Steve och sådär heter de då. Liksom. Och Jesus heter alltid White Jesus.
Ja. Alltså jag tycker den här är fantastisk. Ja. Och det känns som att jag verkligen får inblick i någonting som jag inte visste att jag inte visste till och med.
Nej. Och det finns mycket sådana detaljer, så här, bara i hur de talar engelska. Alltså en del har satsmelodi som man, utan liksom vara expert eller vet så mycket om det, så förstår man att det här är liksom ett sätt att tala engelska på. Om man egentligen har som första språk något av indianspråken. För att satsmelodin är helt fel. Liksom. Den är så här, på ett helt annat sätt. Och det är väldigt intressant.
Mycket bra gjort. Och sen det här aho.
Aho.
Är det hade jag ingen aning om.
Är det tror jag liksom är mer att skämt. Det är väl sån där stereotyp grej. Alltså, det är sådär som indianer lät i de tidiga cowboyfilmerna. Var allting bara du vet, allt det där som man lekte cowboyindian när man var liten. Kanske inte gjorde inte det i Vasastan.
Nej, vi gjorde inte det i Vasastan.
Nej,
inte i hela Vasaparken gjorde vi inte.
Nej.
Nej, så var det.
Har du sett att Fredrik Reinfeldt kandiderar till ordförandeposten i, och nu vill jag att ni lyssnar noga, ordförandeposten i fotbollsförbundet.
Heter det fotbolls?
Nej,
det heter inte det ännu.
Nej, och jag, det, alltså, det verkar, vi kan ju säga om Reinfeldts chanser verkar ganska små. Det verkar inte vara någon som riktigt vill ha honom. Men det var inte det som jag läser de där artiklarna av den enkla anledningen att jag blir alltid, min puls går alltid upp när jag läser fotbollförbundet, ja, som de tror att de heter.
Ja.
Alltså det här, så här, det finns binde S i svenskan.
Ja.
Och de används, det är inte alltid självklart hur man ska använda dem. Vi säger liksom golvlampa men bordslampa,
mm,
till exempel.
Mm.
Men en regel finns faktiskt.
Mm.
Den är jätteenkel. Om man har ett bindeord i början på ett nytt bindeord, då ska det vara ett S emellan.
Mm.
Järnvägskorsning till exempel. Mm. Det är jätteenkelt.
Mm.
Och därför ska det vara fotbollsförbundet. Och så kallar man det för fotbollförbundet, då är man helt enkelt illiterat. Mm. Man kan inte svenska.
Mm.
Och nu alla tidningar, alla som kandiderar till den här posten, de gör sig till idioter. Därför att de tror att de måste kalla fotbollförbundet för fotbollförbundet bara för att man har haft någon idiot som inte kan svenska som har döpt det.
Mm.
Det är klart man inte ska göra. Det är klart vi ska börja kalla det för fotbollsförbundet tills de skäms så mycket så de lägger dit sitt S.
Mm. Det tycker jag också. Det här är ju naturligtvis en väldigt fin illustration till någonting som jag har tänkt rätt mycket på sista tiden.
Ja.
Det här med att om man faktiskt är en språknörd,
mm,
så har man ju, alltså alla nördar, de åtgjuter numera någon form av status utom språknördar. Språknördar är outcast för att man får liksom inte säga att det heter inte så,
mm,
eller det finns en anledning till att man säger så här.
Mm.
Det får man inte säga. Man,
mm,
får inte vara språknörd.
Mm.
Och det tror jag det stärker som, både dig och mig att vara språknörd.
Det är som såna här ölhipster skulle säga, så att säga, det går lika bra med Pripps blå.
Exakt.
Det gör det ju inte.
Det gör ju inte. Nej. Det. Så att, och det kan man aldrig gå med på.
Nej.
Varför får man vara nörd men inte språknörd?
Ja,
fråga till vår lyssnarkrets. Svara gärna. Vi vill gärna veta.
Usch.
Svar till en som undrar. Sen har jag ägnat jättemycket tid här på sistone åt de här två dokumentärproduktionerna om kungen.
Mm, just det.
Nämligen, du och jag var på en visning av filmen som heter Kungen av Karin af Klintberg.
I Malmö. Vi var fyra personer i en stor,
jättestor lokal.
Ja.
Och det var den. Och sen så har vi ju, har i alla fall jag binge-tittat på Åsa Linderborgs serie.
Mm.
Som heter Kungen med två ansikten.
Mm.
Precis som att inte alla människor har minst två ansikten. Det måste man ju ha nästan, va? Annars så är man ju väldigt endimensionell.
Mm.
Ja,
förhoppningsvis fler än två.
Fler än två, absolut. Jag måste bara säga att jag har skrivit om det här också i Fokus, som ni naturligtvis uppmanas här med att läsa. Jag är förvånad över den här glada amatörismen som liksom omger de här två produktionerna. När man ställer sådana här, om man är intresserad av kungligheter och monarki, helt självklara frågor där svaren snarare är helt självklara. Så att jag måste säga, och det har jag skrivit nu, och vi behöver inte prata mycket mer om det eftersom jag utgår från att jag kommer att bli läst i Fokus. Men det är ju själva den. Själva den.
Ja, okay.
Att man inte ska kunna förutsätta att folk kan någonting om vårt statsskick. Utan allting är, kungen har åtalsimmunitet. Ja, just det. Jo, det har han ju. Så vidare. Ja, vi kan säga att Republikanska föreningen är väldigt intervjuad i Åsa Linderborgs serie.
Men det är som du skriver i grejen i Fokus. Nu har jag som sagt, jag har inte sett hela Linderborgs, men du skriver ju där att båda de här produktionerna på olika sätt kommer ju handla mycket mer om de som gör filmen än den som filmen handlar om,
ja,
det vill säga kungen.
Ja.
Det handlar om av Klintberg och Åsa Linderborg snarare än om kungen.
Ja.
Och det kan ju vara intressant, fast kanske inte. Så
kanske
intressant.
Inte jätteintressant.
Nej.
Kungen firar i alla fall 50 år på tronen i år. Det är vi klara över.
Ja, det är klart. Ja, det kan ingen.
Det kan ingen ta ifrån.
Det kan ingen ta ifrån honom, som det heter. Just det. Precis.
Ja.
Vi ska prata tråkiga gamla ordspråk.
Ja.
Har du lagt märke till de här barnbilderna som dyker upp? Gratulationerna.
Vad är det här?
Det är en artikel i Expressen idag.
Ja.
De har dykt upp i, det är ganska roligt för det här är alltså sådana här pappersvirala grejer. Alltså någonting som blir viralt, inte på nätet utan i gamla fina papperstidningar. Det är sådär som Nya Värmlandstidningar, Norrköpingstidningar, Sörmlands Nyheter, Mitt i Danderyd. Det är sådana små bilder som sätts in ibland av föräldrar och farföräldrar och sådär på ett barn. Så står det till exempel, stort grattis till vår lilla stjärna Haspi som fyller år den 28/2. Grattis Torsten för att du klarade simskolan. Vi är så stolta över dig.
Vad är det för någonting?
Ja, alltså det intressanta är för att den här barnet ser väldigt konstigt ut. Det ser
som en liten gubbe.
Ja, och det visar att den här bilden då som finns i olika versioner, det är en rysk influencer som lider av någon slags syndrom. Så att han är 19 år gammal, men han är ungefär en meter hög och har liksom ett väldigt barnsligt ansikte.
Vuxenbarn ansikte.
Det är någon eller några som har börjat använda hans bild och skickar in till de här familjesidorna i Sverige. Och ingen vet riktigt vad det här är för någonting.
Vad är det? Sjukt.
Ja, visst är det. Det är ganska roligt. Den här influencern heter, ni kan läsa om det i Expressen om ni vill. Men det finns kanske någon annanstans också. Men den här influencern heter alltså Hasbulla Magomedov. Och i 19. Han har tydligen, jag vet inte om han syns till så mycket på sistone, för att när kriget bröt ut, när Sovjet eller Ryssland gick in i Ukraina, så poserade han uppenbarligen mot kriget. Det kanske inte gjort honom så populär i Ryssland. Men av någon anledning dyker han alltså upp nu i svenska tidningar som ett falskt litet barn som har klarat simskolan i fyller år.
Och då undrar man ju vilka det är som sitter och producerar de här grejerna.
Ja, men det är inte det ganska intressant? Det är liksom någon som har tagit sig an, eller några som har tagit sig an. Det är någon slags... Det vore ju nästan roligast om det var någon sån här grej som faktiskt hade spridits. Det är många olika som gör. Ungefär som den här grillastickningen som fanns ett tag förut när mest tjejer var det väl, stickade saker och klädde in lyktstolpar så här, plötsligt på nätterna i stickade små grejer. Det är kul.
Men vad säger det här om verklighet? Är verkligheten inte tillräckligt liksom fascinerande? Utan man måste skruva till den ytterligare några varv för att känna sig hemma.
Ja, för jag gillar verkligen det här. Det är liksom, jag är liksom en sån där som, jag tycker liksom att livet är ganska absurt. Så jag gillar såna här grejer som tydliggör hur absurt livet är.
Ja, och gör det ännu mer absurt.
Ja,
kanske. Det är... Ja, hörru du, det finns väldigt mycket att
säga. Mycket att säga om det ena och andra.
Ja, det finns det. Jag skulle bara vilja flika in. Jag uppfattade Svenska Dagbladet i veckan att Sverigedemokraterna har spottat upp sig när det gäller sin kulturpolitik och har låtit en av sina företrädare, nämligen Alexander Christiansson, utnämna Jordan B. Peterson till en av världens största tänkare och filosofer. Det är ett direkt citat. Härligt. Alltså apropå den absurda verkligheten. Jag vet inte. Jag kände att det där var liksom en stoppboll. Jag kom inte vidare i det.
Nej, det var ju lite delade meningar kanske om det, men han skrev ju en bok innan han skrev den här som han blev känd för, som jag har bläddrat lite grann i. Den tycker jag verkar betydligt mer intressant egentligen. Men jag vet inte om jag skulle klassa honom ändå som världens största tänkare.
När han slutade var intressant som han blev riktigt stor.
Ja, jag vet inte. Nej, han blev i varje fall betydligt, han blev ju mera, vad ska man säga, en stereotyp. Men det är väl det man ska bli om man ska säga. Är det inte så?
Jo. Sen finns ju de som inte behöver jobba så mycket som han för att bli kända som stereotyper.
Vi har
de här fina...
Hovrätten för Västra Sverige.
Ja,
som snippan
lyckades inte förstå ordet snippa.
Nej, hela det där är ju bara löjligt naturligtvis. Vi får se om Högsta domstolen tar upp det där. Men det som är intressant som har hänt nu i efterhand, det var ju att det här var ju en sån här dom i... Det kan ju vara lite olika vad målet handlar om. Det här var ju en sån här dom i hovrätten där man hade två nämndemän. De råkade båda vara socialdemokrater. Och nu är det ganska uppenbart vad som har hänt. Nämligen att partiet har gått in och sagt åt dem att de ska säga upp sig. De har gjort det. Vilket då genast har startat den här högst relevanta diskussionen om det här idiotiska nämndemannasystemet var. Alltså, nu har vi en massa folk som pratar om att det är livsfarligt när politiken lägger sig i domstolarna och ser hur det är i Ungern och bla bla bla. Nu har vi ett typexempel på just det här. Nu har vi ett parti som har sagt åt sina nämndemän att avgå därför att de har tagit enligt partiet fel beslut i en rättegång. Och liksom det enda slutsats man kan dra det är att vi måste ju bli av med det här jävla nämndemannasystemet. Det är ju sjukt att ha ett system där de som dömer i rätten representerar eller är valda av ett parti. Mm. Det är ju helt sjukt.
Ja, politiska nämndemän.
Ja, och det enda skälet att vi fortfarande har kvar det, det enda skälet att vi fortfarande har kvar det är ju att partierna behöver lite platser att putta undan folk liksom och ge dem någon slags...
Det får vara slut på det där bidragssystemet.
Nej, men det är helt vansinnigt. Och vill man ha ett jurysystem, det kan jag förstå, men då ska man ha en jury. Då får man väl liksom gå till ett riktigt jurysystem och inte hålla på det här sättet.
Mm. Tänk att det var en snippa som skulle välta det här.
Ja, just det. Just det.
Ja.
Jag vill bara avsluta, om det gäller, du kanske har mer saker. Men
nej,
för mig i varje
för
fall.
För dig?
Kommer du ihåg familjen Flinta?
Jaha, kommer ihåg.
Ja, det är klart.
Flintstone, Mr. Flintstone.
Och jag måste säga att jag har sett den här annonsen nu. Det här tror jag är i svenskans perfect guide.
Mm.
Sotheby's, Skeppsholmen, alltså mäklarna.
Mm.
De har en mäklare som heter Henrik Flinta.
Det är bra. Mm.
Och han ser naturligtvis vänlig och förtroendeingivande ut som mäklare ska göra.
Mm.
Men också lite grann som om han skulle kunna förekomma i serien Familjen Flinta. Han säljer nu 4 villor här. Och jag måste säga att jag blir nästan nyfiken på... Nu är vi inte på den foten att vi kommer att kunna köpa några av de här villorna. Men jag är nästan lite sugen på att ringa till Henrik Flinta bara för att prata med honom.
Mm.
Är det inte kul?
Och sen tycker jag, men såg det här, tycker jag, det här fastnade jag på. Ståtlig Patricier-villa i Eskilstuna, så är det liksom ett tegelstensmonster.
Ja.
Som visserligen är stort, gult men Patricier.
Ja, men det var någon tanke.
50-tals?
Nej, 38 faktiskt.
38?
Det kanske är säkert väldigt välbyggt.
Ja.
Ja, men jag tycker det är fantastiskt alltså. Henrik Flinta. Familjen Flintas representant.
Det kommer nog att gå bra det här.
Ja, jag tror det också. Ja. Jabba dabba du, säger jag bara.
På dig då. Hej då.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.